Ja, då ska vi se om tekniken fungerar. Ja, de flesta av er kan tyda de här tecknen, även om ni inte kan läsa helt och fullt. Det här är en sida ifrån kyrkboken i Grebo för länge sedan. Det är min morfars föräldrahem. Min morfar hade flyttat hemifrån då, för han hade börjat jobba. Den enda som jag träffade av de här, det var en lilla syster som stod längst ner, Augusta Albertina. Hon levde nog till jag var 11-12 år. Faster Augusta, som jag sa, fast det var min mammas faster. Men det här att kunna tyda sån här skrift, jag vet inte när man slutar. För den här sidan skickade jag till våran Peter. Han sa, vad ska man med den där till? Han förstod inte ett dugg. Och det är så. Det är en kunskap som är intressant att ha. Men idag är den inte nödvändig. Vissa saker kan vara intressanta utan att de är nödvändiga. Och det jag har tänkt på idag, det innefattas i den här bilden. Jag vet inte om ni kan tolka den. Det här fotografiet är ju gammalt. Ja. De påstod en historia, en skola där fröken på den tiden hade planscher, och så hade hon en plansch när Jesus och familjen flydde till Egypten, och lärarinnan förklarade hur fattiga de var. Ja, men att ta kort hade de råd med. Så är det. Men det här, vad det ska föreställa för någonting, det är Marta och Maria. Och så är det Jesus. Och Marta och Maria var ju systrar. De bodde i Betania tillsammans med Lazarus, deras bror. Det var han som vid ett senare tillfälle sen blev uppväckt från de döda. Två väldigt olika systrar. Och det är inte ovanligt, det händer i andra familjer att systrar är olika. Marta var en organisatoriska. Hon klarade av det mesta och hon kunde ordna och styra. Medan Maria var lite mer, vad säger man, flegmatisk. Hon lyssnade gärna. Och då, det skulle ju vara fest. Och så kommer Marta och säger: Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna allt? Säg åt henne att hjälpa till. Och då svarar Jesus så här: Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det ska inte tas ifrån henne. I gamla översättningen 1917 så står det att allenast ett är nödvändigt. Men här är översatt med bara en sak behövs. Maria, hon lyssnade. Jag tror inte hon förstod allt vad Jesus sa. Men hon var övertygad om att Jesus var något speciellt med. Att han var sänd från Gud för ett speciellt ändamål. Och hon ville ha honom som sin mästare. Hon satt där vid hans fötter. Hon litade på att när Jesus berättade om hur Gud ville att vi skulle leva, så var det sanning. Men Marta var ju också övertygad om att Jesus var Guds son. Att han var sänd av Gud. För att senare så avled ju Lazarus när han blev begravd. Och Jesus var inte i närheten. De bodde ju i Betania, bara 2,5 kilometer utanför Jerusalem. Så Jesus passerade ofta där och stannade hos sina vänner. Men när Jesus hade dött så kom Jesus. Lazarus hade dött. Så kom Jesus efter några dagar och skulle besöka dem. Och då gick Marta ut och mötte Jesus. Och mötte honom med de här orden: att hade du varit här, Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. Men jag vet ändå att Gud ska ge dig vad du än ber honom om. Marta hade en stark tro. Ibland så blir hon, Marta, svartmålad att nej, hon brydde sig inte om Jesus, men det gjorde hon. Men det där organisatoriska, det låg över på något sätt, så att hon ville verkligen göra allt, men hon missade då vissa saker. Och Jesus gick till graven, fast de varnade honom, han luktade redan. Men Jesus bad en enkel bön och så ropade hon på Lazarus och han kom ut. Och han levde. Så hade man en ny fest i Betania för Lazarus. Och Marta, hon hade ju en tro. Och hon fick tillfälle på det här sättet att visa det. Och vi fick veta det, att hon hade en tro. Men Jesus betonar på fler håll det här, vad som är viktigt att göra. Bergspredikan ska det här föreställa. Jesus sitter på ett berg. Och där säger han ju så här att sök först hans, Guds rike, och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Det viktigaste. Men vi måste göra så mycket annat också. Vi måste arbeta för att få pengar och betala lån och hyra och mat. Men det är det viktigaste, att söka Guds rike. Så ska vi få möjlighet att utföra det här andra också. Det är inte så att det faller över oss, men vi får ork att göra det och möjligheter till att utföra det andra som vi också behöver göra. Men att vara en Jesu lärjunge, det slutar inte med att bara lyssna. Utan till lärjungaskapet så hör det mycket mer. Och när vi har mött Gud så händer det saker med oss. Och det väcker en längtan att gå vidare. Jag såg på ett tv-program för en tid sedan. Jag såg inte hela, jag skulle antagligen titta på nyheterna. Men så fick jag se ett program. En man som i rullstol har åkt runt på Nya Guinea. Och så fick han flyga med missionsflyget MAF ut till en liten by. Där folk och språk, de som översätter, de lär folket att skriva och läsa. De ger dem ett skriftspråk. Men också mycket annat. Hygien och andra saker. Och där intervjuade han den här mannen. Om hur det har varit och hur det inte är. Och bland annat så säger han så här. Att när reporten eller mannen att. Ville människorna behålla sin traditionella tro när missionärerna kom? Och jag tänkte, vad kommer nu? Men då säger den här mannen att ingen vägrade, utan man tog till sig Jesus och slutade med de gamla sedvänjorna. Och det där tog tag i mig. Det är den där bilden som människor har av mission, att man bara raderar allt gammalt. Men så fortsatte han med de här orden. Det ledde också till att stridigheterna slutade mellan byarna, mellan folken på båda sidor om dalen. Och Erik Olsson, som är med i vår församling, hans bror arbetade ju på Nya Guinea. Och han kunde berätta om varje dalgång var ju som en egen stat nästan. Man levde isolerat på ett sätt. Men grisuppfödning var väldigt viktigt. Och så smög man sig över de här kammarna, bergskammarna, och stal grisar från grannbyarna. Och så blir det stridigheter. Och Anders berättade om att det var ju blodiga strider. Och man använde yxor, och bland annat så hade han sett byar där det fanns yxor ifrån Hultsbruk i Åby. Men ändå, man använder dem på fel sätt. Man använder dem för att slå ihjäl sina medmänniskor. För att någon hade varit och stulit en gris. Men då säger den här mannen att i och med att missionärerna kom och berättade om vad Gud ville med oss människor, så slutade de här stridigheterna. Och man slutade att slå ihjäl varann. Och det blev alltså följdverkningar. Och om Gud har älskat oss och sänt sin son för vår skull, så ska väl vi kunna acceptera våra grannar och älska dem. och så blev det här ringar på vattnet. Tron på Gud gjorde att man fick leva ett mycket, mycket bättre liv. På många sätt. Sen följde hälsovård och såna här saker också. Men det blev yttringar. Yttre saker som kom, som man fick se att det här har hänt någonting med de här människorna. De var slagskämpar. En annan slagskämpe som det står om i Bibeln. Han ångrade sitt liv, sitt forna liv, i sista minuten. Och det var rövaren på korset. Vi vet inte riktigt vad han hade gjort och hans kompanjon. Kanske var de gerillakrigare som ville bli av med romarna bara, eller också var det ett rövarband. Men ändå, han hade gjort mycket dumt i sitt liv. Och hans bekännelse och hans önskan, det var bara att han sa till Jesus, där Jesus hängde mitt emellan honom och hans kompis. Och så säger han bara: Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Han anade, den här mannen, han har någonting mer än vi andra. Han har ett annat rike som han kommer att gå till, och dit vill jag följa med. Och han får det här svaret: sannerligen, sannerligen, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Det var ingen lång bön. Och egentligen så är jag inte säker på att han hade tro för att den här bönen skulle räcka. Men det gjorde den. En enkel bön. Där han erkände Jesu gudomlighet. Men han fick ingen möjlighet att praktisera sin tro på Jesus. Utan hans liv slutade med det. Men ändå, han fick uppleva förlåtelse. Vi som lever fortsätter att leva efter det att vi har kommit till tro. Vi har ju möjlighet att visa vår tro. Och visa vad vi tror på. Och att det förändrar vårt liv. Och Paulus uttrycker det på det här sättet: att jag är alltså Kristi sändebud, och Gud manar er genom mig. Jag ber er på Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull, för att vi genom honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet. Vi blir sändebud. Så fort att vi tar emot Jesus, erkänner honom som herre i våra liv, så blir vi sändebud. Och vi får möjlighet att föra vår tro vidare till andra människor. Men så är det här att vara rättfärdig. Och ett enkelt sätt att beskriva det på, står det i en uppslagsbok, det är att duga i Guds ögon. Och det låter ju otroligt stort. Att jag skulle kunna duga i Guds ögon. Men här står det ju att jag ska bli ett med Guds rättfärdighet. Det är inte jag som ska göra det, utan jag blir ett med Guds rättfärdighet genom att jag tror på Jesus. För att vi genom honom skulle bli ett med Guds rättfärdighet. Så det beror inte på min rättfärdighet, utan det är Guds rättfärdighet i och med att jag tror på Gud. Och det behövs inga långa, krångliga formuleringar. Rövaren hade en väldigt enkel bön. Och vi har ju en minnesvers från söndagsskolan. Är det för mig? Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta. Och ge mig på nytt en frimodig ande. Att få förlåtelse. Och få och bli frimodig. När jag var 8-9 år kanske, så hittade jag några kronor i ett köksskåp hemma. Och det blev för stark frestelse för mig. Så att jag tog alla de där pengarna och gick och köpte godis i kiosken vid Klingsberg. Men efter det sen så hade jag ju länge, det var dröjde nog inte så lång tid. Men den här känslan, jag undrar om mamma vet att det var jag. Och jag hade svårt att möta hennes blick. Tänk om det, hon tror att det är jag. Och Det är det ju. Och snart nog så undrar mamma, var det du som tog pengarna? Och jag hann aldrig tänka på någon förklaring, bortförklaring, utan så jo, det var det. Och jag fick förlåtelse. För jag hade ingen möjlighet att återbetala, för jag hade inga sparade pengar att lägga där. Men jag fick förlåtelse för det. Och den här känslan att jag på nytt kunde, ja, jag blev frimodig och kunde se mamma i ögonen. Och det lägger jag in i den här versen, att jag fick ett rent hjärta och jag fick en frimodighet. Och den här bönen, det kan vi be dagligen. Och jag vill avsluta det här med att vi tillsammans inte läser den här minnesversen utan ber den tillsammans. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Amen.